Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Har du fastnat i mellanmjölksträsket och slaskzonen på dina löppass? Då är du verkligen inte ensam. Det lär vara rätt vanligt bland löpare, till och med bland de mer erfarna. Men vilka farter handlar det här om och vad, om något, ska man göra åt det? Välkommen till podden Löparsnack. Jag heter Agnete Wannenberg och i det här avsnittet med rubriken Löpträning, konst och vetenskap ska snacket börja med teorin om polariserad träning. Det vill säga att springa verkligen lugnt på lugna pass och hårt på hårda. Något idrottare och tränare jobbat länge med, men som på senare tid också fått vetenskapligt stöd. Och det är ju nu det blir riktigt intressant när vetenskap och erfarenhet möts. Det här är avsnitt 15 och i Umeå och Stockholm sitter nu erfarna coacherna och tidigare meriterade löparna Lars Gunnar LG Skog och Sirpa Fellhändler. Och i Härnösand befinner sig trail- och ultralöparen Johan Renström. Han driver den omtyckta och respekterade bloggen Järnfysik. Och det var ett av hans inlägg i bloggen som i slutet på sommaren väckte en välkommen diskussion.
Ja, men det var ju det att man ska undvika att ligga där emellan mellanmjölkszonen och försöka ligga, antingen springa väldigt lugnt eller också köra ganska hårt. Att det, studier visar att det är mest optimalt. Men sen finns det en väldigt otrolig variation och det tror jag många glömmer. Att det som är konstigt kanske någon kom in på där då, att det är ju gäller att hitta den individuella vad som passar för individen. Det varierar otroligt mycket. Men om man ser på helheten så verkar det finnas någon slags optimal dos mellan lugn träning och lite hårdare.
Och Elge, vad säger du?
Jag håller helt med. Det var en bra artikel. Johan är ju påläst och så här lämpligt nördig. Så att jag tyckte en jättebra artikel. Och det där är det vanligaste problemet som man möter, framförallt bland motionärer. Att de springer lite grann för fort på långpassen och där de är lite för trött så de springer inte nog snabbt på intervallerna. Så det blir den här mellanmjölksträningen som egentligen nästan bara sliter. Va? Att få dem våga ta det lite lugnt på de långa passen och verkligen bygga kapillärer och lära sig bränna fett och allt det här. Och sen har de liksom kraft att kunna verkligen gå på intervallerna. Det tror jag är viktigt alltså. Men då många motionärer så krånglar det till det lite grann för mycket också. Så att i många fall handlar det kanske om att får de bara springa en gång till i veckan, träna ett pass till i veckan, så kommer det att göra jättemycket. Liksom. Att de fokuserar liksom på tider och farter. Då. Men det där är det vanligaste problemet. Alltså. Absolut. Ja, de här 16 stycken som jag har nu tränat här i det här året, så är det väl åtminstone 6 av dem som just har haft det här problemet. Att de har haft egentligen, kan säga, en eller två farter bara de man jobbar mellan. Det har varit liksom, och det var lite grann för fort helt enkelt. Så att de blev ju, att man styrde upp deras farter bara liksom, att det blev lite skillnad på långpass och fartpass. Bara den lilla justeringen, utan att träna någon mer eller fler pass i veckan, men bara den justeringen gjorde att de blev mycket bättre. Ja. Och det där är ju nästan att man måste få dem att våga testa att prova verkligen att hålla ner farten nu på långpassen. Det kommer att ge effekten då. Och så sen kommer du märka att du kommer att kunna springa lite fortare på intervallerna. Men de måste, det är svårt att förklara för dem muntligt. De måste prova själv och säga att agera.
Ja, det känns ju intuitivt fel att springa saktare för att bli snabbare. Det känns som att det är som ett problem.
Ja, visst är det så. Ja, visst. Hur jobbar ni, Repa, med ert gäng, så att säga?
Ja, nu idag så träffar jag inte jättemånga individuella löpare, utan jag träffar ju mest grupper. Springer med företag och sådär. Men däremot på utbildningarna när vi har löpcoachutbildningar, alltså de som går för att bli löpcoacher, som verkligen kanske själva brinner för löpning, även där när man börjar gå igenom de olika träningszonerna och sådär, så är det 2 av 3 som kommer på att jag ligger också i den där slaskzonen för det mesta. Och det är ändå folk som är intresserade av träning och som älskar träning och så vidare, som man tycker att man kanske skulle ha lite, ja, lite mera större bild av hur man ska bedriva sin träning då. Men jag tror, precis som Elge du sa, jag tror att det är många som verkligen inte vågar springa långsammare på sina långpass. Så att det handlar verkligen om att våga springa långsamt också och ändå få resultatet, så att man hinner verkligen återhämta sig och har mycket kraft när man ska köra, om man vill köra ett intervallpass till exempelvis i veckan. Jag tror att det räcker för väldigt många motionärer att springa ett intervallpass. Jag kan uppleva nu i träningsvärlden överlag att det är väldigt mycket så här hit, och det ska vara så himla hård träning hela tiden. Så att jag tror att kroppen tar stryk av det helt enkelt. Hinner inte riktigt återhämta sig och få den effekten som man egentligen önskar. Vad tänker du, Johan?
Ja, det håller jag med om, att det finns en sån risk att man kör så hårt så att man hela tiden har ett stresspåslag som sliter ner kroppen.
Ja, kan du inte berätta lite hur det där fungerar med stresspåslag och hur man faktiskt återhämtar sig?
Jo, man har ju mätt hos personer som kör mycket intervaller att de har mycket mer stress i kroppen.
Att rent hormonellt, eller?
Ja, hormonellt. Ja. Så att det bryter ner. Så att det kanske tar bort den här effekten som man hoppas få, att bli förbättras, att det bryter ner istället. Så det är ju en vansklig liksom, balansgång där, mellan att hitta den perfekta kombinationen mellan att köra lite. För samtidigt behövs ju stress för att utveckla. Kroppen behöver ju stressas för att bli utvecklas. Mm. Så att det är en delikat balansgång där mellan stress och återhämtning och lugna pass. Och det är det man behöver mycket erfarenhet av som en coach som LG som har byggt upp en stor erfarenhetsbank. Då lär man sig mycket hur varje individ svarar på träning och hur mycket de klarar av. Och för oss som inte har någon erfarenhet, vi måste luta oss mot studierna.
Vi får pröva. Du får pröva oss fram då i så fall.
Ja, precis.
Ja. Ja, om du bara följer dina studier så är det så pass kloka inlägg så det kommer att fungera jättebra här. Men jag brukar göra så med mina adepter att utifrån deras målsättning och deras hur de tränar nu och så vidare. De får fylla in en liten enkät med en massa frågor här då. Och då utgår jag, då brukar jag ta fram vilken fart de ska hålla på långpassen, vilken fart de ska hålla på distanspass, vilken fart de ska hålla på tröskelpassen och så intervallfart. De får 4 olika tempon att jobba efter. Och skiljer sig så där. Och sen brukar jag säga det att egentligen så brukar jag säga att det finns 7 farter i löpningen. Om man tar då från långsammast, så i långpassen ska ju gå lugnast. Sen har vi ju vanlig distansträning. Tredje lugnast är ju tröskelpassen då. Vi säger 3 gånger 10 minuter och sånt där. Fjärde, det är ju syreupptagningsintervallerna. Alltså de lite lugnare intervaller med kort vila. Och sen brukar jag kalla det för tempointervaller. Tuffare intervaller med lång vila. Och det näst snabbaste, det är ju tävlingsfart. Och så sen det snabbaste, överfart eller snabbhet. Och då en motionär behöver ju inte alla de 7 farterna. För motionär så kanske räcker med 3 eller 4 av de farterna. Men just jag brukar jobba med mina löpare som är långpassfart, distansfart, tröskelfart och intervallfart. Alltså.
Ja, då 4 där. Ja.
4 där. Kan man få dem att man inte pulsera eller polarisera med de 4 så får man ändå en klar skillnad. Så att.
Ja, då får du en stor. Det blir för komplicerat med 7. Då, och,
ja, 7 är 7 gånger. Jag brukar bara påvisa att liksom man kan snacka om 7 farter, men vi säger många av dem jag har tränat har ju inte haft 2 farter. Eller 1,5. Det har gått halv. Alltså det har varit liksom väldigt liten skillnad.
Mm. Ja, i början har man ju bara en fart.
Ja.
Eller, kanske 2. Man går eller också springer man. Sen.
Ja, precis.
Så
precis.
Man börjar därifrån.
Och vilka nivåer pratar vi om här? Alltså det är inte helt nybörjare då förstås.
Nej, men alltså det är egentligen kan man säga. Jag har ju folk som gör 4,40 på maraton. Jag har ju folk som gör 2,45 på maran. Och egentligen är egentligen att de har fått 4 farter. Alla de har fått 4 olika farter som jag har som en grund. Däremot den här 2,45-löparen har ju mycket större variation i sin träning. Där finns det liksom både korta och längre intervaller och det finns ju korta och långa backar och det finns ju trösklar och det kan nå distanser och allt möjligt. Den har ju mer olika typer av pass medan 440-löparen jobbar kanske lite mera. Där är ju mycket distansträning och så något snabbt pass i veckan som Sirpa sa. Den har ju mindre variation i sin träning än vad den som är elitmotionär har.
Så längre man håller på ju mer variation egentligen?
Ja, alltså exakt. Man säger för en motionär som brukar träna 2 gånger i veckan, bara att den börjar springa 3 gånger i veckan. Bara det att extra passet kommer att göra ett lyft. Och sen kanske nästa gång att börja springa 4 gånger i veckan. Det är sen när du är uppe på 4, 5, 6, 7 pass i veckan. Det är då du måste ha bra variation och kunna pulsera lugna och hårda dagar och sånt där. Så att, men det kan man säga generellt tycker jag kan vara så att ju bättre du blir, ju större variation bör du ha.
Jo, variation brukar leda till utveckling. Så att, så är det.
Ja.
Men Sirpa, du hade ju någon... Ja, du hade några blogginlägg här om nybörjarlöpning som jag tyckte var väldigt bra.
Ja, precis.
Då var det ju en helt annan variation. Då var det egentligen bara komma igång.
Ja, det som är precis som, jag vet inte vem av er som sa det, att det är väldigt vanligt att när man börjar springa så hittar man just den här slaskzonen som är jobbig hela tiden och så springer man tills man stupar och sen tycker man att det är uttråkigt och lägger ner. Och så börjar man igen några veckor senare och så går man på samma nit igen.
Precis,
så tanken är ju att man ska börja lugnt och kontrollerat och öka på sikt och få bygga upp den här grunden som kroppen faktiskt behöver för att tåla löpträning. Även om vi allihopa älskar löpning så sliter det ju också en del på kroppen.
Och jag tror mycket på sådana där program i början där, att det är väldigt viktigt att få bygga upp en vana i hjärnan helt enkelt och komma igång.
Ja. Precis, det
stämmer. Det är en vana. Det tar 2-3 månader innan det blir automatiserat beteende.
Mm.
Vilket är intressant.
Ja. Och Agnete, där du frågar om på varför man har olika nivåer på motionärer, det beror ju väldigt mycket på vad man har för mål såklart. Med sin löpning.
Ja.
Alla har ju inte målsättning att man ska klara tider eller att man ska springa långt eller så. En del vill ju bara springa för att det är härligt att springa. Så att, hur mycket man varierar sin löpning, det beror ju väldigt mycket på målsättningen också tycker jag. Man får fundera på varför gör jag det här? Och så får man klura ut vad det... Om jag har en målsättning att jag ska klara någon viss tid, då får man ju gå tillbaka och se vad behöver jag göra för att komma dit. Eller ta hjälp av en LG eller något liknande.
Där är du inne på en bra grej, Sirpa, just för att det är viktigt. Skrämmer man bort de här nybörjarna, då är det är svårt att vinna tillbaka dem igen. För de gäller att man kan få dem att börja tycka att löpning, att det är skönt, att det är njutfullt och så.
Mm.
Och då kan det ju också vara att man kan liksom få dem att våga gå och testa något friskt och svettigt pass eller testa något roligt gruppträningspass också för att bli lite starkare. Och det i sin tur gynnar löpningen. Och så helt plötsligt tränar de 3 gånger i veckan och så går det bättre att springa. Men det är jättefarligt att skrämma bort de här nybörjarna. Då är det svårt att vinna tillbaka dem.
Mm.
Ja.
Din blogg är väldigt populär, Johan. Är man mer benägen liksom att söka svar på vad är den optimala träningen idag än man var tidigare? Pratar man mer om det?
Jag vet, jag började blogga 2010 och jag tror att det var ungefär då som när löparbommen satte igång, eller kanske något år tidigare till och med. Det kanske LG kan svara bättre på som har varit med längre.
Ja, jag kan ju säga att vi säger att för 15 år sedan när man var ute i klubbar och företag och hade workshops och sånt, då frågar de liksom hur ska jag träna? Och nu när man är ute så frågar de ofta hur ska jag springa? De är lite mer intresserade av just med löpteknik och sådana grejer först, medan det förut var mera fokus på hur ska jag lägga upp träningen, va? Och då kan man ju tänka på, det är helt rätt att det är fler som springer nu, det är jätteroligt. Men samtidigt är ju kvaliteten på de som är bra är lite sämre nu än för 15 år sedan, när man ser på tiden nu i Stockholm Marathon i Lidingölopp. Och det jag märker bland yngre löpare att man får, att de vill ha resultat så snabbt. De har inget tålamod, utan de ringer och så vill de springa en bra tid på något lopp och så. På 3 månader vill de träna upp sig liksom. Och går inte det, då provar de någonting annat. Alltså att jag måste förklara att i löpning, det tar lång tid att bli bra. Du måste bygga upp grunden i lugn och ro liksom. Men de yngre nu för tiden vill ha så snabba resultat. De har inte tålamod liksom. Och det tycker jag är ett problem. Och då finns det, då testar man det annat som verkar roligare istället. Och så. Det var lättare förut att jobba med tålamod.
Ja, det är kanske ett generellt problem i samhället, att det är mindre och mindre tålamod, att det är snabbare och snabbare behovs tillfredsställelse med mobiler. Och man kan aldrig ha tråkigt nu, utan det är liksom det, upp med mobilen direkt efter 5 minuter om det är lite, man sitter på ett tråkigt möte eller något.
Ja, men jag tror det kan vara så.
Jag håller med
Thomas
dig.
Vasper och, de tjurar på i skogen i timmar, det kanske inte är lika lätt idag liksom, att hålla på så. Och det var bra löpare också, skidåkarna för 20 år sedan.
Absolut, absolut. Det var väldigt...
De var ju lite lättare. Ja, ofta i toppen på Lidingöloppet, men de har ju blivit lite tyngre, antagligen.
Ja, det är så.
Nej, men tålamod, det är helt... jag håller med dig helt där, LG, att man vill... jag ska inte säga att man söker genvägar precis, men man vill ha resultat snabbt.
Snabbt, ja, visst.
Ja, få mycket förfrågningar att jag ska springa maraton om 3 månader och jag är lite skadad. Kan du ta mig dit? och risken är att jag kan känna själv att jag kan inte svara ja på den frågan. Och då är risken att de bara går vidare och hittar någon annan som säger ja till slut.
Helt rätt. Helt precis så. Och jag menar, du var inne på det Sirpa, här med att det ska vara här hit och det ska vara Tabata-intervaller. Det står i massa skittidningar. Du behöver bara träna 20 minuter. Det är lika mycket som en timmes träning och sånt där. Ja. Det är mycket sånt där. Och det går ju många på då. Och så kör de sönder sig istället och så provar något annat. Liksom. Det där måste man komma ifrån lite grann och lite hitta back to basic. Och sen utifrån det utvecklar man. Men det är alldeles för mycket snabba lösningar som gäller.
Mm. Det var ju en studie bara här i veckan. Jag vet inte om du har hunnit se det, Johan. Och det var ju just återigen det här med högintensiv träning. Att det gav snabbare resultat. Hur ska man tolka de studierna?
Ja, man måste sätta in dem i sitt sammanhang för det första. Så måste man se hur studien är gjord. Om det finns någon kontrollgrupp. Och jag har inte tittat just på den där studien. Och vad mäter man? Och vad är det för statistik man använder? Så att det är svårt att jämföra studier också. Och det finns ju alltid stöd för det ena och det andra. Och det tycker jag, det är det jag bloggar lite grann om, att liksom visa hur komplicerat det är. Och att det inte alltid är så enkelt att peka på en enda... Att det inte alltid finns en enda orsak, utan att det är mer komplicerade sammanhang. Och det kanske, man kanske blir... att det är effektivare att köra intervaller, men samtidigt kanske man bryter ner kroppen på sikt. Och det, om man har det korta perspektivet, 3 månader, 6 månader, kanske det ena är effektivare. Men jag tror mer på att skapa långsiktiga vanor, och det kanske handlar om 3, 4, 5, 6 år. Livstid, en vana är något som man har för livet i bästa fall. Så, men det är svårare att sälja in kanske att man ska skapa långsiktiga vanor och inte beach 2017 eller 2018. Att man ska bli smalt i sommaren eller nå det målet i maraton. Men jag tror mer på att man ska skapa vanor som är mönster i hjärnan, som är lite mer bestående, som håller även om man är sjuk i 2 veckor.
Mm. Jag håller med där också, Johan. Och framförallt om man tittar på hur vi lever idag. Förutom själva träningen som ska vara högintensiv, att vi kanske jobbar väldigt mycket, vi sover väldigt lite, vi kanske inte äter så bra och så vidare. Om man tittar på helheten så kanske det ändå inte är just de där högintensiva passen vi i första hand behöver för att må bra. Men det är ju som sagt, det beror ju också på det här med målsättningen. Vill man då springa lopp och prestera och så vidare, då tror man att det är enda sättet kanske.
Ja, vill man maximera om 3 månader kanske är rätt svar. Men vill man fungera på 3 års sikt kanske inte är rätt svar.
Ja, precis. För risken är att du kanske klarar ditt mål där om 3 månader, men sen är du med stor sannolikhet skadad också efter det, för att du har...
Ja, precis. Ja, man bygger upp en stress som man måste ta hand om förr eller senare.
Men det är ju farligt just för att i de här slasktidningarna då har det ofta på framsidan att kom i form på 8 veckor och så är det liksom då jättetuffa, korta intervaller hela tiden. Ja. Och klart, många går ju på det och testar det liksom, att säga.
Det
är inte lika säljbart att träna nu i 12 månader och bygga upp dem i lugn distans och så. Det är inte så hett. Det ser inte så roligt ut. Men du hade en bra artikel också om 4x4 intervallerna kontra 6x8, 3x8, allt det här för ett tag sedan, Johan. Och jag kommer ihåg när 4x4 intervallerna kom, då hade man även testat inom, det var ju Norman som tog fram det där från det här Olympiatoppen. Jag vet, inom fotbollen var det då just hur man skulle inte få springa utan boll så mycket, det var inte så populärt. Medan vi här i Norrland, då, på den tiden jag tränade UMIK och UMFC här, så vi hade ju bara 3 tider, i bättre fall 4 i en hall. Sen hade vi inga fler. Vi var ju tvungna att köra en hel del fysträning för att överhuvudtaget. Och då använde jag ju löpning. Och då just kommer det här 4x4 liksom, att det är det enda som gäller i princip. Och det var, men sen märkte jag det att spelaren blev ju lite långsamma, att de tappade lite klipp i steget av det. Så att om man nu blandar, jag kanske körde det en gång i veckan 4x4, så körde jag kanske en kortare intervall eller lite mera tempoinriktad intervall som påminner om fotboll, då blir det bättre, va? Men de sålde in att det här är egentligen det enda man behöver, va?
Ja, om man kör bara 4x4 blir man ju väldigt bra att köra 4x4.
Ja, exakt.
Hjärnan behöver ju variation för att utvecklas, så det blir lätt så att man fokuserar bara på en bra sak.
Det var jättebra att du belyste det där, för som sagt, och det funkar jättebra, men det är också vad du mäter. Jag menar, att träna upp syreupptagningen, det kan ju en idiot göra på något sätt, men sen ska du få det att bli optimalt, för nu var du sysslar med, som jag var ute efter fotbollsspelare, de skulle både orka och skulle ändå vara kvicka och spänstig och allt här, så då måste man pussla betydligt mer än...
Jättemånga faktorer för fotbollsspelaren, det är intressant.
Men huvudsaken är att folk springer, det tycker jag är viktigast.
Jag ska berätta hemma hos mig. Jag är uppvuxen i en friidrottsfamilj. Vi bodde i en villa och på våran bakgård så var det lite så här skogstomt, och då hade min pappa som är snickarkunnig byggt upp en hinderbock, och vi hade höjdhoppställningar och vi hade längdhoppsgrupp, och det var ju världsmästerskap varenda dag. Alla traktens unga var ju hos oss jämt. Det var vad vi gjorde hela dagarna.
Underbart.
Ja, så det ska vara.
Perfekt skolning.
Eller hur?
Aha, verkligen.
Ja. Men hur får man då dagens ungdomar till att tycka att det är roligt? För det är ju det som är grejen. Man måste ju få dem att hitta glädjen i träningen. Det går inte att tvinga iväg dem. Det kan man göra lite grann. Men för att det ska fortsätta, att man ska fortsätta och träna, så måste man ju hitta den här glädjen och drivet själv.
Ja, om vi säger som jag som har jobbat 17 år som idrottslärare, så jag försöker göra det, dels variation, att man erbjuder många olika aktiviteter under året. Så uh-huh. att jag tror jag har 15 olika grejer de får testa, allt ifrån dans till bollspel då liksom. Sen som nummer två så ser man till att jag försöker lägga nivån så pass lätt så att alla kan vara med. Ingen ska känna att det är för svårt eller jag vill inte göra bort mig, utan jag lägger nivån så enkelt så att alla kan vara med. Och då liksom, när man får med då alla och de känner de klarare, då är det lättare sen att kunna stegra nivån så att säga. Va? Men det får inte bli det här att någon börjar smita undan gympan eller sätt på bänken för att den så har ont någonstans. Utan det gäller att få alla att våga vara med och få den här rörelseglädjen. Mm. Så att det tycker jag liksom, och så försöka då liksom hinna se alla och berömma alla och den här peppningen, och då kan man få dem så under kanske 6-8 veckor så händer ju ganska mycket i kroppen. De blir ju liksom bättre koordinerade och de får ju lite bättre kondition och de blir starkare och allt. Det följs som med lite grann, så att jag lägger jättemycket krut de första 2 månaderna att få det att bli bra liksom.
Mm. Hur har det förändrats under de här 17 åren? Har du liksom
ja, det,
man svarat säger, på efterfrågan?
Som vi säger, att ungdom för 17 år sedan var ju mycket mer aktiva på fritiden. Så det var ju liksom ett annat råämne att jobba med, så att säga. Nu har det blivit lite mera... samtidigt så är de ganska... Om man kan motivera dem, de vill gärna veta varför gör vi det här och vad är det här bra för. De vill gärna veta syftet med olika saker, och kan man sälja in det på ett bra sätt är det lättare.
Så att, är det mer så att de vill veta syftet?
Ja, exakt. Så var det inte. Då var det mer att då tränar man liksom och så. De frågar inte. Nu vill de gärna veta liksom vad det är bra för och hur kan man... Och det är lite kul samtidigt.
Ja, det är lite kul, ja. Ja, jätteroligt. Ja.
Och nu har ju ämnet blivit lite mer kunskapsrelaterat. Alltså det har liksom lära för livet, så att man har ju en hel del teori faktiskt också, och jag brukar alltid börja första 3-4 minuter och gå igenom lite grann om styrketräning, lite om muskler och sånt, eller någonting om kondition och puls eller sånt där, så att man väver lite teori i början på varje lektion också, så att det blir som hittat sammanhang, va? Så att det är lite skoj att de vill veta då.
Jag vill ju slå ihop matematik och idrott. Jag får se vad som händer.
Ja.
Att man kör lite kombinerat pass, för det är väldigt bra för
hjärnan. Det har vi faktiskt lite ämnesövergripande. Jag samarbetar med svenska lärarna i ett projekt om idrottsskador. Och så samarbetar med biologin lite grann, människokroppen, och så hemkunskapen om kost. Så man kan göra lite samarbeten där och väva in idrott i andra ämnen också. Ja, men nu kommer vi bort från löpningen lite grann. Nu kommer vi in.
Ja, fast nu är vi inne på det här mentala, eller liksom kopplingen. Och det du skriver om mycket, Johan, hjärnan älskar ju löpning.
Ja, det är därför vi har en hjärna, att vi rör oss. Måste vi liksom ha en hjärna för att hela tiden ta in omvärlden och tolka den och lära oss av den. Så att det är grundläggande.
Hjärnan vill att vi rör på oss.
Ja, annars hade vi varit som växter som hade... Liksom. De behöver ju ingen hjärna, för de står ju på... de är där de är, så att säga. Medan vi rör oss i rummet och måste hela tiden ta in nya intryck och hela tiden tolka omvärlden och bygga upp en inre värld av yttervärlden. Och det är därför vi har en hjärna. Så det mår väldigt bra av att springa. Och de har ju sett också att när vi rör oss och springer, så bildas det ju hjärnceller i hippocampus. Och en viktig struktur i hjärnan där byts ut på 60 år. Och det är otroligt intressant. Det trodde man inte för 10-20 år sedan. Hjärnan byggs om.
Kan det gå åt andra hållet också?
Ja, stress bryter ju ner. Kortisol
bryter. Jag tänker om man är inaktiv.
Jo, det gör det också. Att den bryts ju ner hjärnan om det inte får något intryck. Men framförallt är det stress som kan bryta ner. Ihållande stress. Kortisol som frigörs. Som käkar, alltså det som massgropar i hjärnan. Gräver hål, stora hål i hjärnan.
Löpning är ju också den optimala rörelsen för att hela kroppen ska må bra, i och med att du får en lätt rotation i ryggraden när du springer. Över under kropp möts ju lite grann.
Ja, det är också.
Och då får koterna må bra, och då kan nervsystemet må bättre, och då kan musklerna fungera bättre, så det liksom blir... brukar min man som är sjukgymnast säga att löpning är den optimala rörelsen för en bra rygghälsa.
Precis. Antropologerna tror ju nu att det är löpning som gjort oss till människor också. Att vi är ganska unikt bland att vi är så duktiga på att springa. Vi är ju bästa, hästar och hundar kanske också är lika bra ungefär. Men annars är människan den mest uthålliga varelsen på jorden.
Ja.
Väldigt intressant. Vi har ju en massa anpassningar, som att vi är väldigt duktiga på att svettas.
Precis.
Vi kan hålla blicken fast när vi springer och många sådana saker. Många små anpassningar som har gjort oss till väldigt bra löpare. Så att det är också en faktor. Att det känns bra att springa. Att vi är gjorda för det. Hjärnan liksom grunden. Den är en halv miljard år utveckling som har gjort att vi gillar rörelse. Och de sista 2 miljoner åren kanske så har vi även utvecklats som löpare.
Och varför har vi kommit bort från det? Tror du? Och hur kommer vi tillbaka?
Ja, vi behöver inte springa efter maten längre. Den finns ju. Mm. Att sätta sig i en bil och köra iväg och hämta den. Så att vi har inte det där drivet att överleva. Vi har ju en massa ämnen i hjärnan som dopamin och sånt där som hela tiden driver oss att göra saker. Och det drivet finns ju inte liksom när vi inte behöver överleva. Så då måste man ju skapa vanor istället. Eller man bör skapa vanor. Löpa vanor. Bra vanor i livet. Annars det är så väldigt lätt att börja när man kommer hem på kvällen och bara beställa en pizza, och det är så väldigt lätt att hamna i den vanecirkeln. Det är enkelt.
Mm. Och hjärnan anpassar sig snabbt.
Ja, den får en belöning när man får tag i den här pizzan. Liksom. Då börjar förvänta sig en pizza istället. Men det är bättre att den förväntar sig lite löpning av de goda känslor man får av löpning, för det frigör ju massa må bra ämnen i kroppen, i hjärnan. Endorfiner och endokannabinoider och sånt.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Jag tänkte fråga också det här, för det har vi ju och läser överallt. Lyssna på kroppen. Vad betyder det egentligen? Och kan alla lyssna på kroppen?
Du kan sirpa bra på det där.
Mm. Ja, precis.
Ja, jag brukar just säga där att man måste se på hela livet. Många säger så här att ja, men jag sprang de här intervallerna och då blev jag skadad. Men det kanske snarare var vad du inte gjorde de andra 23 timmarna om dygnet. Det här med att man... Vi var inne på det här med telefoner och datorer, och man har en taskig hållning och man säckar ihop i bröstryggen framför allt och så vidare. Så att man inte använder sig av kroppen kroppen är inte van att hålla upp sig och sådana saker. Och då om man springer 3 timmar i veckan så är det inte helt lätt att få optimal aktivitet i säte och så vidare som har varit helt inaktiva resten av tiden. Så att, det är svårt det där med att lyssna på kroppen. Man ska ju såklart lyssna på om det är någonting som gör ont. Tyvärr så måste man väl säga att det är skillnad på ont och ont. Att det kan också handla om att man inte är van att träna och att ta i. Precis som LG brukar vara inne på. Att man är rädd för att ta i. Att man är ovan vid att ta i och får hög puls och tycker att det är obehagligt helt enkelt. Jag vet inte. Lyssna på kroppen är ju såklart jätteviktig när vi pratar om skador och känningar och sånt. Men de här första, om man sätter igång och tränar, som Johan var inne på, så tar det ju, jag brukar säga att man alltid ska säga att man ska lova sig själv 3 månader. Jag ska hålla igång i 3 månader utan att känna efter. Och det är ju känna efter, då måste man ju såklart med, alltså självklart får det ju inte göra ont. Alltså då är det ju någonting som är knas i kroppen. Men det får ju ta emot.
Ja, det är något man lär sig. Och ja, det är lättare om man har hållit igång som du då, som höll på när du var barn. Då lär man sig sin kropp så mycket bättre än om man aldrig, om man har suttit i 20 år. Då har man en större uppförsbacke, känns det som. Att lära sig lyssna.
Ja, det är ju så också. Jag menar, ungdomarna idag har ju lite för dålig grund, så att säga, mot sig tidigare, som Sirpa snackade om. Och jag menar, jag såg någonstans när svenska löparlandslaget var i Kenya på vintern där under IBM-projektet där, så hade man gjort någon, jag kommer inte ihåg som har gjort det, men det kanske Johan vet, men en kenyansk 10-årig pojke hade ungefär lika många kilometer i benen som en svensk 18-åring som satsar på löpning. Alltså de får naturliga grundträning, löpning. Det hade de som 10-åring. Ta att de sprang till skolan, sprang och lekte och sånt. Det var samma som en svensk kille, som en tjej som satsade på löpning som är 18 år. Och jag menar, för tränar du, vi säger en som tränar 2-3 gånger i veckan, tränar du varannan dag så är det väldigt svårt att bli övertränad. Jag menar, tränar du varannan dag så det är det sällan risk att du får ont och blir övertränad. Ja. Utan det är liksom om du gör fel saker eller vad du, om du gör konstiga saker de andra timmarna på dygnet, som Sirpa sa.
Är det en av förklaringarna till att det inte blir bättre tider på de längre distanserna? Ja, de korta också kanske.
Ja, jag tror lite att det som har hänt liksom, dels tror jag att just att folk inte har tålamod nu att träna långsiktigt, de vill bli bra direkt. På förr i tiden så var det mer långsiktigt tänkande, så man byggde upp så. Och då var, jag menar, svensk och dam och herrlöpning var ju mycket bättre kvalitet på, om man ser på 10 000 meter och sådana sträckor mot då. Men sen när afrikanerna slog igenom och världsrekorden blev så himla bra, då tappade liksom lite grann sugen också. Då märkte de att oj, nu är vi helt plötsligt 2 minuter från världskålet. För 10 år sedan var vi 1 minut från världskålet. Och då tappade många sugen. Och då förstärktes det här tålamodsprövandet. Förstärktes det ändå, så att säga. Men jag tror ju, nu finns det kunskap om träning nu. Det finns ju många bra tränare. Och jag menar, okej. Och vi har ju Mikael Ekvall, CB, som har blivit duktig nu. Och Isabella och så vidare. Men jag tror... Ultra är vi ju jättebra.
Vi är bra på ultra. Det blir ju någonting svenskt.
Vad beror det på? Vad beror det på?
Känns det som. Ja, det verkar som att, jag vet inte. Spekulation att om det dyker upp någon sån där fickstjärna, så har det inte alltid varit i Sverige att Ingmar Stenmark eller Björn Borg eller Gunde Svan, så liksom drar med sig en massa andra. Jag vet inte om det kan vara det som är... Och så när många är bra, då börjar man jämföra sig med varandra och träna tillsammans och se upp till varandra och liksom spåra varandra. Jag vet inte om det kan vara en förklaring.
Nu har vi med Jonas Bud. Med Jonas Buds framgångar.
Ja, det liksom har spårat. Och det är så viktigt att man har någon som är duktig som man kan liksom jämföra sig med. Det är så, norska skidanslaget verkar ju vara så att de spårar varandra otroligt mycket.
Ja, just det.
Otroligt bredden.
Ja, då ser man ju, Jonas får ju möta alltså, folk som är väldigt duktiga på maraton. De håller väldigt högklass maraton, men är det ultra så slår han dem ändå, så att säga. För man kan ju tänka sig, i de stora maratonlopperna så är det ju mycket väldigt höga prispengar. De i New York, de får väl 1,5 miljoner ifall de vinner exempelvis. I ultra har inte de prispengarna kommit. Men däremot så har ju Jonas slagit löpare som gör typ 2,15 maraton, har ju han slagit på sina ultrar. Så att det...
Ja, vi får se vad som händer när det blir lika mycket prispengar. Det kanske blir en förändring då. Att kenianer och etioper kommer.
Men att ultra funkar så bra för svenskar, men det är, vi snackar om tålamod. Och för han ultra, då måste man ju verkligen ha tålamod.
Ja,
det måste du forska lite grann i, Johan, vad det beror på.
Ja, jag ska skriva ett index snart.
Men är det inte lite en trend också att man istället för att träna hårt och göra tider på 10 kilometer så är det många som idag inte vill ha den där pressen att kunna jämföra tider. Jag ska inte säga att det är lättare, för det är ju såklart inte, det är ju någonting helt annat. Men att det är många som går igång på att springa lopp som inte går att jämföra med andra lopp. Som till exempelvis ultra eller Axa fjällmaraton, alltså trail. Att det är lite inne nu det här med att det ska vara lite mer upplevelse. Jag ska se hur mycket jag orkar, hur långt jag orkar. Istället för att göra den här hårda träningen för att slå...
Jag tror mycket att det har blivit lite av en upplevelse. Det ska vara en upplevelse att tävla. Ser man på loppen här kring Höga Kusten. De har ju blivit roligt populära, för här finns det ju verkligen natur som man kan göra. Ja, det blir väldigt stor upplevelse att springa i naturen. Så att de loppen har blivit otroligt populära. Det tror jag på.
Du är en klok kvinna, ser på.
Ja, eller hur? Nej, men jag tror att det var väl, nu gissar jag bara, i år så var det faktiskt färre startande som på Stockholm Marathon till exempelvis. Medans Axa och de här loppen, de blir fullbokade direkt.
Ja.
Det här nya Vasaloppet, 9 mil springa Vasaloppet och de här.
Ja, det skulle jag springa i fjol, men då, det var ju fullbokat efter en kvart. Jag var så här chockad. Jag trodde jag tänkte gå in och anmäla mig på kvällen där, tänkte jag. Det är väl lugnt, men då var det fullt. Och nu gick jag samarbeta igen, eller Ina igen, när jag skulle anmäla mig till Höga Kusten Trail. Men jag tänkte, det var väl 700 löpare, men det var fullt också efter bara någon timme. Så att det är hopplöst nu. Man måste ligga på startgroparna.
Här är ni inne på helt precis det här erfarenheten har jag bland några av mina adepter som just har från att ha haft vilja springa milen på en viss tid, kanske göra Göteborgsvarvet eller något, så vill de nu springa. Många av dem springer nu just de här loppen du nämnde, Sepa, att, och just nu pratar man om upplevelsen. De snackar inte tider längre, utan jag ska se om jag klarar av det här och springa nu 6 mil på fjället eller klarar av det. Men precis det här, upplevelsen. Det tror jag är jätteviktigt, att komma bort från tiderna och upplevelsen. Samtidigt tycker jag det är tråkigt, för jag gillar ju liksom då arenaidrotten och de här bitarna också. Men samtidigt säger huvudsaken folk springer och tränar, det är det viktigaste.
Jag bara tänker hur mycket, om man då inte vill fokusera på det här med tider och så mycket intervaller och så vidare, utan istället ska springa långt, då måste ju ändå träna ett visst antal timmar varje vecka. Så de måste ju träna mer tid, tänker jag, för att kunna klara av att springa ultra. Eller Johan, du springer långt, va?
Ja, nej, jag tror det beror på vilka mål man har med tävlingarna, hur mycket man tränar, tror jag. Det känns nästan jobbigt.
Men vad är det minsta man kan träna och ändå springa ultra?
Ja, man kan, det beror på det, försöker jag svara på. Mycket mindre än vad man tror kanske. Man klarar kroppen är ganska otroligt liksom, på att klara sig.
Ja, jag såg ju bara mina Essex-adepter när de skulle springa Ultravasan. Nu var det ju tre av oss som sprang 90 och två sprang 45. Men då hade vi ungefär 4-5 veckor på oss från Stockholm till Ultravasa. Och det vi fick lägga in var ju framförallt då några riktigt rejäla längre pass plus en del pass i terräng. Att det blev träning blev i terräng istället. Och så att de istället för att springa 28-30 km på söndagen så kunde det bli liksom 40-45 någon gång också. Vi hade bland annat det kallade Crazy Weekend där de sprang 20 på fredag. De sprang 30 på lördag och 30 på söndag kanske. De fick ju 8 mil på 3 dagar. En sån grej exempelvis. Men de måste ju träna rätt mycket. Men jag tror att det är inte så mycket som man tror. Om man tittar på Jonas Buden nu, liksom hur han... Så att, och han jobbar ju också, har ju familj och barn, så han, men han kör, försöker alltid köra ett ganska långt pass. På helgen försöker han få ihop någon 5 milar i alla fall i terräng. Men sen han springer inte så mycket som folk tror liksom.
Han hade ju minskat träningen i år och då gick det ju väldigt bra.
Ännu mer, ja. Och istället kört cykel och styrka liksom. Det kommer han att fortsätta med. Han märker det mycket starkare i kroppen och så. Så att det,
ja. Jag brukar också dela upp, istället för att springa ett väldigt långt så delar jag upp det på 2 år. Men nu körde jag 3 dagar, jag var lite inspirerad.
Just det.
Det var tufft, men det var nog givande.
Jag tror det är bra, det är ett bra sätt. Och, ja. Det sliter inte lika mycket och du får ändå ganska stor volym. Liksom. Samma effekt kanske. Det får du också skriva igenom någon artikel. Nu har du 2 uppslag.
Crazy Weekend, LG. Det är farligt att prata med dig. Jag har redan 100 inlägg som jag liksom har på vänt.
Ja. Ja, det är bra. Jag kan vänta.
Jag är lite nyfiken på New York, Helge.
Ja, det är ju fantastiskt. Det är en fantastisk stad. Och ett fantastiskt lopp är det ju. Så att det är 12:e gången jag är dit nu. Och det är väl 6:e, 7:e gången i Springtime där man fungerar som coach och ledare då. Så att, men det är ett fantastiskt lopp. Och det är några nu som debuterade med i New York. Och det tycker jag är lite synd att har man New York som sin första mara då blir det svårt att kunna bräcka det. För att det är ju liksom marorna för mara då faktiskt. Att. Men det är ju ett väldigt trevligt lopp och amerikanerna är väldigt, alla känns som en OS-medaljör oavsett om de springer på 2:10 eller 5 timmar, så de hejar ju och peppar alla där, så att alla våra resenärer då fick ju verkligen känna sig som en stjärna.
Ja, låter jättehärligt.
Har ni varit i New York ni andra eller?
Ja, men nej. Inte sprungit. Alltså jag har sprungit men inte sprungit New York Marathon. Jag har inte sprungit någon maraton överhuvudtaget för den delen.
Nej, men New York är helt... Den är inte jättelätt banan, den är inte. För den är väl jämförbar kanske med Stockholm. Kanske till och med lite jobbigare än Stockholm. Så det är ingen personlig rekordbana om man säger så. Men atmosfären och stämningen och allting annat är helt makalöst. Så att, det är bra.
Ja, publiken har man ju hört är helt...
Ja.
Galen nästan.
Ja, helt galen. Ja, visst.
Så om man ska springa en enda mara i sitt liv, Elge, då är det där som gäller.
Definitivt, det är det. Absolut. Det är nummer 1 alltså.
Ja.
Sen har ju inte jag, det är inte någon sån jättevan maratonlöpare heller, men jag har ju varit i Berlin och i London och lite grann de andra. Men New York känns ju som nummer 1. Nu har ju många av mina kamrater varit i Chicago också nu sista 2 åren och de får ju väldigt också fint beröm. Det är också fin känsla liksom, och bra organiserat med bra logistik och lätt och fin bana. Då, så att, men New York är nog, tror jag, nummer 1.
Och 900 svenskar eller något sånt där?
Ja. Det är 54 000 som sprang.
Okay. Och
det är oerhört få som bryter. Jag tror det är, av de där 54 000 var det 400 som bröt. Så det är liksom, det är 0,8% som bryter ungefär det.
Ja.
Det är liksom verkligen mara som, det går inte att bryta. Jag har ju en jätterolig anekdot från när jag sprang. Men vi kanske kan ta den sen.
Ja, ta den nu.
Vi vill höra den.
Ja, okej. Okay. Ja, det här var i slutet på 90-talet. Där jag var ganska i bra form. Jag hade sprungit 1,07 på halvmaran 2 gånger på hösten. Och sprungit bra 1,43 på Lidingloppet och allting. Så jag visste att jag var i bra form. Mm. Jag tänkte att 2,24 borde vara rimligt. Jag tänkte att jag ska öppna på 1,11 och så gör jag 1,13 på andra halvan. Det blir 2,24. Mm. Och så jag öppnade på strax under 1,11 och det kändes bra. Och så vid 25 så blev jag upphunden av damernas tät. Och då var ju Eurosport motorcykeln där. Jag tänkte att perfekt, nu lägger jag mig bredvid damerna. Då får jag på frugan se mig i tv, vet du. Så jag la mig bredvid damtätklungan där. Men då har ju de så här följelöpare som sprang bredvid liksom och hjälpte dem i dryck. Och så en av följelöparen till den tättjejerna, jag kommer inte ihåg vem det var, om det var någon av kenianskarna, knuffade iväg mig rätt in i räcket, vet du, på andra sidan. Och så sprang jag i kapp och så la jag mig bredvid igen för att få gå i tv. Och så fick jag en ny knuff. Och när det hände tredje gången, då han skrek någonting åt mig, tyckte jag störde eller något sånt där. Så att jag blev så, de där tre knuffarna och springa i kapp tog mycket på krafterna, så att jag blev så trött så jag kände att fan, det här fungerar inte längre. Och då såg jag då när jag kom fram i 30 att det kommer inte att bli något 2,24, utan jag var rätt. Jag tänkte, nu bryter jag här och gör ett nytt försök på en annan mara. Men när jag ska klättra över räcket där vid 30, då publiken bara knuffar tillbaka mig igen. Come on, you're looking strong, come on, så. Jag tänkte, nej fan också. Jag sprang ett par kilometer till och försökte bryta. Samma sak igen. Man knuffade in och skrev. Och till slut hade jag ju sprungit då. När jag försökte bryta för tredje gången var jag framme vid 36. Jag tänkte att det är lika bra att springa i mål igen. Så då sprang jag i mål då på 2,39 blev det då, så att säga. Det var inte vad jag tänkt, men jag sa lite till gästerna. Det går inte att bryta nu. Jag åkte bara knuffa tillbaka in i banan. Ja, det är fantastiskt. De peppar ju täten som kön lika mycket.
Ja, det låter som ett mål.
Ja, det kan du öka, absolut.
Ja, men stort tack hörni. Jättekul var det. Jag har bara suttit och njutit här av att lyssna på er.
Ja. Och mycket kärlek till er på Johan också.
Ja, verkligen tillsammans.
Ja. Ha det bra då. Tack Agneta.
Ja, tack ska jag ha.
Tack. Hej. 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 Hej.
Det här avsnittet spelades in via nätet och har därför lite sämre ljudkvalitet. Hoppas verkligen inte att det störde dig för mycket. Jag, Agneta, har som vanligt producerat och Edvard har gjort musiken. Stort tack för att du lyssnar och likea och kommentera gärna i våra kanaler. Det betyder jättemycket. Fortsätt vara en springande medmänniska så hörs vi.
Catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.